Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
I avsnitt 252 av Vi Bilägares podcast handlar det om uppstickaren MG. Vi får ett snack med märkets Europachef och provkör eldrivna Marvel R. Och så snackisar från veckan förstås. Nu kör vi! Hej på dig som lyssnar och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin, säger välkommen till Fredrik Dietz Wikström. Hej!
Tjena Maria!
Tjena, hur är läget?
Ja, det är bra. Jag är lite nervös här, vi har en kamera riktad mot oss här idag i poddstudion.
Ja, vi får väl se vad vi gör av det. Men ja, det är ett litet försök här till en videoinspelning.
Ja, vi står raka i ryggen här.
Ja, precis. Tänk just på det. Vad ni gör. Hej och välkommen också Magnus Kvarndal.
Tack.
Hur är läget med dig, Magnus?
Bra, bra. Ja. Också spännande med att bli filmad så här.
Ja. Ja hörni, har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan? Jag vet att jag kanske inte i nyhetsflödet, men Fredrik, det hände en sak med Fredrik. Han lämnade in bäggteststallets Kia Optima och blev chockad när serviceprotokollet kom tillbaka.
Ja, nästan i alla fall. Jag vet inte om det här är nyhet, men för mig var det nyhet i alla fall. Vi har ju då en Kia Optima som långtestbil, en laddhybrid, och den var inne på service nyligen. Igen, kanske man ska säga. Det händer ju ganska ofta eftersom intervallet är 1500 mil eller ett år. Så vi har servat den 6 gånger här nu på 4 år. Den har rullat 9000 mil visserligen då, men det känns mycket 6 gånger på 4 år.
Ja, det är ganska mycket faktiskt. Det är alltså fortfarande 1500. Det är så för alltid.
Ja, det var, så verkar det vara. Men i alla fall då, i den här luntan man får efter genomförd service så fanns det då ett protokoll. Och en sida var lite extra intressant tycker jag. Det handlar om däcken. Då kunde man se exakt mönsterdjup på däcken mätt på olika liksom platser på däcksidan. Man kunde se då till exempel att höger framdäck hade 4,3 mm på ena sidan men 5,0 mm på andra sidan. Och de här siffrorna har man ju då trollat fram genom att bilen har då rullat över en laserskanner som verkstaden har införskaffat. Treadspec heter den här maskinen.
High tech.
Ja, det får man säga ändå. Det är då en lasermätare som placeras på golvet och liksom läser av däcken när bilen rullar över. Och det är väl ett sätt för verkstaden att mer försälja däck och kanske hjulinställningar. Men det är ganska bra för bilägaren också då att veta om det är kanske dags och om däcken håller på att bli utslitna eller om kanske de har slits ojämnt eller så. Så bra information. Men det var en sak som jag fastnade för i protokollet. Då finns det en ruta här som heter bromssträcka. Och den säger då att Kians bromssträcka med de här däcken, den är ju en 4 år gammal bil här, den är 32% längre jämfört med nya däck.
Okej, okay. Så du löper liksom 32%, alltså det är värre för dig än för en ny bil.
Nej, jag tycker, herregud, 32%, då blir man ju chockad av de siffrorna, eller?
Ja, det är ju en tredjedel alltså, som är borta då.
Men om jag förstår det så har man ingenting som man jämför med direkt, utan det är bara jämfört med nya däck. Men inte vilka nya däck?
Nej, jag hörde av mig till den här firman som marknadsför den här produkten i Sverige, och den är såld till ett, jag tror, 25-tal verkstäder i landet nu. Och man jämför mot ett nytt genomsnittsdäck, så man vet inte vilket däck som sitter på vår bil då, helt enkelt. Så vi ser i våra däcktester att det kan skilja sig väldigt mycket mellan olika däck, och antar att de inte heller då vet vilken det grundmönsterdjupet var. Mm. Men man kan väl göra någon slags uträkning kanske, vad vet jag.
Men om man tittar på dina däck då, hur många procent av mönstret är borta på dem? Kan man se det?
Nej, man vet ju inte var de utgått från, i alla fall i den här rapporten.
Jag tänker hur många procent längre bromsdäcken blir per millimeter som nöts av?
Ja, det är en bra fråga. Så i den här protokollet då, som man får här i serviceluntan, då ser man ju bara vid det nuvarande mönsterdjupet. De vet ju inte var det utgick från. Men då alltså då 32% längre bromssträcka, då är det visserligen en ganska extrem situation då man har bromsat från 110 km i timmen på vått underlag. Och då ska bromssträckan bli 32% längre. Exakt 32%.
Men det är ju lite det här att ge en dåligt samvete. För om man tittar på det där protokollet som du har där bredvid dig, Fredrik, det är ju, de har ju färgkodat liksom att grönt är att ja, men det är okej, dina däck, gult är ja, då kanske du får tänka lite på, och rött är att nej, de här kan du inte köra med. Du har ju ändå färgkodade gröna däck som
ja,
är okej med.
Det var det också som blev lite extra förvirrande. Då säger du här protokollet att däcken är bra trots att det är 32% längre bromssträcka. Så jag vet inte riktigt hur man ska hantera den här informationen. Jag vet inte om, ska jag snabbt byta till nya däck eller ska man köra vidare? Jag vet inte.
Jag tror kanske det är det de vill att du ska göra.
Ja, nej, men det är väl självklart. De vill ju sälja mer däck och ha mer arbete, och det här är väl ett sätt för dem att få det. Så jag vet inte, bra information det här, men just den här bromssträckebiten, ja, lite lurigt.
Mm. Och den kanske man ska visa först när det börjar bli gult eller rött. Ja, på den nivån kanske man ska börja visa den.
Ja, alltså men kanske, för 32% längre bromssträcka låter ju, ja, det vill man ju inte ha.
Nej. Magnus, du har skrivit en grej om att, ja, på landsbygden vill man inte ha sänkt hastighet.
Nej, vi har ju skrivit en del om det på Bilägarnas hemsida, just att de har en offensiv nu från Trafikverkets sida där de sänker hastigheten på massa olika vägar i landet från 90 eller 100 till 80. Och det är ju en del folk, alltså deras uppdrag från regeringen är ju att de ska öka säkerheten på vägarna och se till att färre dör. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att göra det då, tydligen, att sänka hastigheten, för att om man inte har mitträcke på en väg så ska man inte köra fortare än 80, säger de.
Jag tror man har kommit fram till det att alltså en frontalkrock, det vill man inte att det ska ske över 80. För i 80 så har man någon slags sportmössa att överleva en frontalkrock. Men över det så då är det mer illa ställt.
Jag skulle nog inte vilja ha frontalkrocka i 80 heller.
Nej.
Så prova inte det hemma. Men, men det är i alla fall en hel del människor som reagerar mot det här. Både privatpersoner och nu också 43 kommun- och regionpolitiker i södra Norrland och Dalarna, som i tisdag skrev en debattartikel i Dagens Nyheter där de uppmanar Trafikverket att göra halt med hastighetssänkningarna på vägarna.
Någon som säger ifrån?
De säger ifrån, och de gör det i ganska skarpa ordalag. De skriver att visserligen så är det ett viktigt mål att färre ska dö och skadas i trafiken. Men så lyfter de också det här med att folk som färdas på de här vägarna varje dag, deras tid är också värdefull, och det har betydelse för näringslivet och privatpersoner som bor där. Men det de egentligen är upprörda över då, det är att de bara sänker hastigheten på vägarna istället för att göra dem säkrare då, genom att bygga mitträcken till exempel.
Mm, de ser det som en quick fix, att bara ja. Ja, men vi sänker hastigheten så blir det färre dödsfall, men att det egentligen borde göras något åt själva vägarna. Och det är ju såklart att vägarna ute på landsbygden ofta är eftersatta och kanske inte i det bästa skicket och kanske behöver uppdateras. Mm. Så man kan ju förstå en frustration där faktiskt, att det finns.
Ja, de skriver att genom att sänka hastigheten i våra regioner kommer Trafikverket bokstavligen att bromsa utvecklingen i vår del av Sverige.
Mm, det är hårt.
Det är tydligt.
Men man kan ju inte sätta mitträcken kanske på varenda väg, tänker man ju sådär. Måste det inte finnas ett visst antal bilar för att... Ja, eller...
För att motivera ett mitträcke?
Ja.
Kanske. Jag vet inte om de har något trafikflödesindex.
Jo, men det har man nog. Det är ju en ganska stor investering ändå. Men det är intressant. Det är ju en, vad säger man, målkonflikt att du sänker hastigheten och kanske får bättre säkerhet, men det blir ju sämre framkomlighet då helt enkelt.
Mm. Ja, nej, men det,
och hur ska
det,
man vikta det?
Det var ett perspektiv på det här som jag tänkte, som jag tycker är intressant, för att med största sannolikhet så är det de som tar de här besluten och säger att den här vägen ska man köra så här fort på. De bor ju säkert inte där. Så då är det ju intressant när man hör från folk på plats liksom, och speciellt när det är 43 politiker som skriver en debattartikel, då blir det ju...
Och var går gränsen då? Ska man sänka till 50 kanske? Då blir det ju ännu bättre säkerhet. 30 kanske?
Ja, exakt. Det där har jag också funderat på. Liksom. Det säkraste av allt, alltså någonstans måste man ju dra en gräns. Alltså det säkraste av allt är ju att stanna hemma hela dagen, inte gå ut.
Mm. Ja.
Ja, stänga vägarna.
Ja, eller att alla får köra i 30 liksom. Men det går ju inte.
Men om jag ska bosätta mig ute på landsbygden, ska pendla till mitt jobb och jag helt plötsligt får 2 timmars resväg istället för en halvtimme, det är klart att då vill jag ju inte bo där. Om det blir så på grund av hastighet, att jag inte får köra fortare. Mm. Och det är ju ett problem för de här kommunerna, att det kanske inte flyttar in folk, för det är inte pendlingsvänligt heller. Så att, ja.
Men om man ska vara djävulens advokat, ifall de sänker kanske från 90 till 80, hur stor restidsförlust får man då? Är det verkligen, ja, vänta, det är ju såklart några minuter, beroende på hur långt man kör såklart, men ja.
Ja, där är det kanske inte så mycket, men om man sänker igen då?
Ja, då
70?
Ja, precis.
Alltså om man fortsätter på den där trappan. Ja, vi får väl se hur utvecklingen, hur det utvecklar sig helt enkelt.
Ja.
Hörrni, i förra podden så pratade vi om bilar som bromsar när man själv inte vill det. Och vi har faktiskt fått mejl av en lyssnare som har varit med om det här. Det är Mattias som skriver: tack för bra poddar, jag tycker ni har sköna samtal. Min sambo har en Volkswagen ID4 GTX som tjänstebil. Tyvärr saknar vår bil backkamera, vilket hade behövts eftersom bakåtsikten är rätt usel. Någon dag efter att ha hämtat ut bilen så lånade jag den för att sätta den på laddning. När jag skulle köra bilen därifrån så tog det bryskt tvärstopp när jag skulle backa ut. I någon tidigare podd hade jag hört att ID4 bromsar för barn vid backning, så jag tänkte att det var något som lurar bilen. Jag körde framåt och backade igen. Samma resultat. Tvärstopp efter en halv meter. Jag gick ut och tittade. Fanns ingenting i vägen. Kollade sensorerna. Alla var rena. Utan vattendroppar. Jag gjorde ett nytt försök. Återigen tvärnit. Sen svängde jag lite annorlunda och kom iväg. Sen körde jag till en parkeringsficka. Backade in för att kolla så allt fungerade. Det gjorde det inte. Bryskt tvärstopp. Då ringde jag bilsäljaren som svarade direkt. Jag beskrev felet och la också till att det kanske är ett mjukvarufel. Säljaren sa att han anade vad felet var. Han frågade om vi hade backkamera. Och jag svarade att det hade vi inte. Sen frågade han om jag vände mig när jag backade. Och jag svarade ja. Aha. Då förklarade säljaren att det finns en sensor i förarstolens sits som känner av om man lyfter på rumpan. När jag backar så lyfter jag helt enkelt för mycket på rumpan, och då tror bilen att ingen sitter på förarplatsen och stänger av. Inget fel, men mycket märkligt. Bilen är ju ändå i rörelse och ingen dörr har öppnats.
Vänta nu. Så bilen tror helt plötsligt att det inte är någon förare som framför bilen?
Precis.
Okay.
Och så skriver den här Mattias, han provar igen då och backar med rumpan itryckt ordentligt, och då fungerar det alldeles utmärkt. Och den här sensorn i ID3, eller ja, ID4 var i det här fallet, men i vår långtest ID3 tyckte jag också var lite skum. Alltså. Den har ju någon slags olika när den ska stänga av sig, för man behöver inte stänga av den via en knapp, utan det ska vara när man har knäppt av sig bältet, öppnar dörren och liksom kliver ur, att tyngden försvinner från stolen och då stänger den av sig. Men tydligen kan ju det här hända i andra lägen också, när man verkligen sitter och kör och har en pedal nedtryckt. Inte bromsen då, men en annan. Och det verkar lite underligt, och jag kollade på YouTube faktiskt, och då ser jag att det är samma problem för någon kille i Jag tror han sitter i USA, provar och kör. Han måste åka, han vänder också på sig när han ska backa. Det är ju en ganska vanlig manöver att göra. Vi är ju ganska bekväma med alla backkameror som har kommit nu, men oftast så vänder man sig om förr i tiden och tittade.
Men det är inte så att man lättar från stolen nu. Man kanske bara förflytta vikten lite.
Ja, men precis. Man lättar väl inte helt, men ändå.
Eller har man kopplat av sig bältet och liksom ställer sig upp? Är det någon väldigt speciell sätt den här personen backar på? Eller?
Det är det jag funderar lite på också. Om det. Jag vet ju inte, jag antar väl att bältet satt fast och att han satt bältad när han gjorde de här manövrarna. Men jag har ju också sett i de här ID-grupperna på Facebook att folk har börjat printa ut sådana här bälteslås. För att de blir så irriterade av att musiken stängs av när de lämnar bilen. Att de vill kanske ha den på när de ska sitta där och jag vet inte, när barnen ska sitta där eller någon väntar när de ska in och handla eller något sånt där.
Sådana där som man sätter i bälteslåset ut och sen så är det inget bälte. Ja, just det. Jag har sett bilder på den. Det är så roligt för det står så här, do not use.
Ja.
Alltså som en som man stoppar in i en kundvagn ungefär.
Ja. Mm. Fast för alltså,
det liksom, jag såg en bild på henne och då var det tryckt på ovansidan. Do not use.
Mm. Varför finns den då i så fall?
Men jag hänger inte med. Vilken skillnad gör det då?
Och då ska den tydligen tro att någon fortfarande sitter kvar och att musiken fortsätter spela. Man kan ju bara trycka på startknappen. Det finns ju en startknapp. Man kan ju trycka på den bara. Men det blir ett litet hopp. Så att det, ja, det är väl ett icke-problem. Men jag tycker den här sätessensorn verkar onödigt krånglig. Och som när det blir så här, när den bromsar, när den inte ska, det är ju inte bra faktiskt.
Ja, bilelektronik kan leda till alla upptänkliga och omöjliga problem.
Ja.
Då blir det svårt att göra den här TikTok-trenden också. Har ni sett det? Folk som sätter bilen i drive och sen så går man ut och sen filmar man bilen när den rullar.
Jaha,
oj, det låter er.
Det här låter.
Det går inte att göra med en ID3 då.
Nej,
eller ID4.
Det är väl i och för sig bra kanske.
Ja, det kan man tycka.
Ingen TikTok för dig i alla fall. Det är ju bra det.
Aj då, det här är något som pågår där ute.
Mm. Ja.
Känner
se upp.
Ja.
Se upp. Se upp för bilar som rullar och så springer
hoppa
någon
inte på saker som postas filmar på TikTok alltså. Det är, ja.
Just det, ät inte tvättmedel heller.
Nej.
Tips från coachen.
MG har vi ju pratat ganska mycket om i den här podden och mer ska det bli för den här kinesiska uppstickaren som köpte brittiska MG satsar nu på elektrifierade bilar i Europa. Och Magnus, du var med när de öppnade sin flaggskeppsbutik i Segeltorp här om veckan, eller hur?
Ja, de har flyttat in i finkvarteren nu i bilvärlden.
Ja.
De bor på samma gata som Porsche och Ford och alla de här.
Okej, okay, och så MG då?
Och det är alltså en handlare som bara säljer MG där då?
Det är Hedin Bil som sköter all försäljning av MG i Sverige, som jag förstår det.
Mm.
Som har öppnat en MG-handlare helt enkelt.
Ja,
mm.
Så det står det är en så stor MG-logga på väggen. Och det är modernt och schysst liksom. Och sen hade de rullat ut en röd matta och sådär. Och sen så var det en massa journalister. Det var jättemycket folk.
Intresset är ju väldigt högt.
Ja.
Och det har jag märkt på de här poddarna också. Att det är, folk är intresserade av det här märket. Det är ju, ja, det är ju lite speciellt. De har kommit in här på Sverigemarknaden. Det var väl bara, hur många månader sedan var det de började säljas här i Sverige?
Det var någon gång i våras, den här
elbilen. Ja, det var
elbilen,
väl i maj, tror jag.
Ja.
Den här elbilen ZS, som verkligen prisades in. Och kunde piratleasas för under 2000 kronor för en eldriven halvstor SUV.
Mm.
Och den träffade väl rätt.
Mm.
De har sålt 3700 stycken sen då i våras i Sverige.
Och nu har den uppdaterats. Så den hade de väl på visningspodiet där i flaggskeppsbutiken. Och sen så har de väl en laddhybrid också?
Ja, nej.
Nej?
Den var inte med.
Den var inte med, den fick inte vara med.
Jag tror att de ska sluta med laddhybriden och bara ha elbilarna.
Okej, den smyger de ut lite där bakom ridån.
De hade tre nya bilar då, inom citationstecken, som de visade upp. Och det är ju en uppdaterad ZS EV och den här MG5-kombin, som är som en golfkombi ungefär, fast eldriven. Och den här Marvel R då.
Nya stjärnan. Helt nya stjärnan.
Och den här laddebilen EHS, den är alltså på väg ut redan. Den fick inte vara här länge.
Nej, verkligen inte. Den gjorde en kort...
Nej, den var inte där i alla fall.
Ja, den kanske kommer finnas i, ut i landet då.
Ja, men de har ju inte, de presenterar den inte som en nyhet.
Nej, okej. Okay. Ja, den har väl levt lite i skymundan. De har ju inte satsat på den riktigt.
Mm. Nej.
Jag måste bara säga namnen. MG, ZS, EV, MG, EHS, MG, Marvel, R, MG, 5. Det är inte så sammanhängande så här, idé bakom modellnamnen där, känner jag. De har gått lite där, olika spår.
Det där är ju lite typiskt för kinesiska bilar, är det inte det? Jag kommer ihåg ett Top Gear-avsnitt från några år sedan. När de presenterade en massa kinesiska märken. Och det var så här, flera av dem som hade bokstavskombinationer på bakluckan som var så här 20 olika konsonanter.
De gillar förkortningar, eller de gillar liksom bokstäver i följd som inte nödvändigtvis bildar ett ord, utan det ska bara vara bokstäver.
Precis. Det,
ju fler desto bättre.
Ja, det verkar så. I alla fall då, 2012 eller vad det var.
Men då ändå Marvel R har kommit in i den här...
Det har ju ändå, det är ju ändå ett namn som man kan tänka sig att det betyder något så fint.
Ja.
Och i en tidigare podd har vi väl utrett att... De har inte klivit liksom på några rättsliga fötter där med det här
med namnet, nej.
Serietidningsförlaget Marvel eller tv-bolaget eller vad man nu kallar det.
Men är det så att Marvel heter någonting annat i Kina, hemmamarknaden Kina?
Ja, vi pratade ju precis om det här innan podden och jag blev utskrattad här som jag kallade, för när Marvel har sålts för Kina sedan 2 år tillbaka under ett annat namn. Röv som jag kallade dem. Och det stavas då R-O-E-W-E. Men Magnus, du hade mer kollat hur man ska uttala detta.
Hur mycket jag än önskade att du hade rätt så finns det ett annat uttal. Jag har konsulterat Google Translate som man ju gör. Och enligt dem då så ska det låta... Ska jag försöka spela upp det här?
Ja, men.
Wrong way.
Ja, det låter lite som att de säger wrong way.
Mm, ja.
Eller wrong way. Ja.
Wrong way, så ja.
Men så heter alltså inte bilarna i Sverige.
Men det som är roligt är att om man har ett, om man väljer att om man säger att Google Translate och säger det på engelska så låter det så här.
Röv.
Ja, då blir det ju nog helt...
Då blir det en skånsk bakdel.
Ja, en gump. Så att säga.
Så inte helt fel då. Mm.
Nej, så det beror på vilket land du är i.
Just det.
Om det är röv eller wrong way.
Men då är alltså Marvel, kan vi dra slutsatsen, det är en europeisk flört, vad de tror att europeerna vill att en bil ska heta, antagligen. Eftersom de har valt att döpa.
Ja, i alla fall tagit bort det här Rove, eller vad man nu sa.
Ja, wrong way. Ja, men... Ja. Ja, Magnus, du fick ju ett snack med MGs Europachef,
ja,
eller hur?
Matt Lay, han var där och klippte band och pratade om hur mycket han gillar Sverige och sådär.
Ska vi lyssna på vad ni pratade om? Ni satt er väl i en Marvel, var det?
Vi satt i en Marvel R,
ja,
och pratade lite om himmel och jord.
You have done very, very well in Sweden with the MG ZS.
Yes, yes.
And I was wondering which car do you think of these new ones, which one will be the most popular among the Swedish people?
Well, so far we see the demand is there for all the new vehicles. So including the ZS EV facelift, including Marvel R, and of course MG5 station wagon. So I can't... I don't know which one will be successful because the market is big enough, and we'll just see what is the market feedback, what is the customer's expectation.
Will you be able to produce enough cars to meet demand?
Well, you know that the whole auto industry is undergoing this crisis of chip supply. So we are doing everything we can to support the demand here in Europe as well as in Sweden.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
MG is a British mark. But the company is a Chinese state-owned company.
Yeah.
Do you think it's important for your European customers to have a brand that they recognize instead of a Chinese one that's maybe new to them?
No, I think, let me say it this way. So we didn't intend to bring MG into Europe as to make people feel it is British. So I think our overall strategy for the international market is use MG. We've been using MG for international markets for more than one decade. And before we come to Europe, actually, we went to ASEAN countries like Thailand, Indonesia, India, all the other markets. And then we went to South America, we went to Middle East, we went to Australia. We went to all these markets and with the MG logo. So it's not saying that we're trying to hide ourselves away from the consumers. So our strategy, our plan is to use MG as the international brand for Psychomotor. Mm. So I believe this is in line with our strategy. So the only difference is that in Europe, we're mainly focused on the new energy vehicles. So BEV, full electric vehicles, or plug-in hybrid vehicles. This is our plan.
And also I was wondering, these modern cars with all the computers, they are collecting a lot of data about the drivers. What do you do to secure the personal integrity of the people who buy your cars?
I think every single vehicle in the market complies with the European regulations. The data, so for our vehicle, for our company, so we strictly follow the regulations here in Europe, European Union, so like the GDPR. We have everything compliance with the GDPR requirement and also all the data stored here in Europe.
Så ingen av din kördata skickas till någon obskyr server borta i Kina någonstans enligt honom
uppgift.
Ja. Mm. Okej. Okay. Han sa det här med det verkar som att han inte var så påverkad berörd av det här chipbristen eller bristen på halvledare, att det låter som att ja, jag vet att problemet finns men att vi kan ändå, det lät som att de trodde sig kunna leverera. Eller?
Ja, eller han sa, det han sa var väl att de skulle försöka. Men han lovade ju ingenting.
Nej.
Och är det inte så att de här bilarna, Marvel och den här kombin, vad heter den, MG5?
Mm.
Att de är försenade också?
Ja, okej, okay, så det har redan blivit lite...
Jag tror att de skulle lanserats tidigare,
okay.
Men det har blivit uppskjutet.
Ja, och vad sa han egentligen om varumärket? Är det att de använder sig av MG, att det är ett gammalt brittiskt märke, eller är det att de ska stå på egna ben, eller vad menade han? För han sa att nu har vi lanserat här och här och här och här i världen, men vi är ett eget märke, vi gömmer oss inte, sa han.
Vad ja, alltså först och främst undvek han ju frågan,
ja,
som jag ställde. Det jag frågade var om han tror att det är viktigt att europeiska, om det är viktigt för europeiska kunder att ha ett märke som de känner igen och som är brittiskt. Och då sa han att han svarade då att det är ingenting som är unikt för Europa, utan de använder MG på andra marknader också.
det är klart att det måste vara en fördel. Tidigare år så körde jag en kinesisk elbil som har väl lanserats i Sverige fast det är lite mer blygsam skala, som heter DFSK CRS3. Mm. Och det låter ju lite konstigare än att bara säga att ja, jag kör en MG än att säga att jag kör en DFSK. Mm. Så det är klart att det ligger ju lite bättre i munnen kanske.
Det är nästan som att man snubblar in i farstum på de där orden, DFSK.
Ja, men det känns liksom inte lika konstigt att säga att man äger en MG. Då kanske man vågar köpa en kinesisk bil.
Ja,
ja. Ja, alltså jag tror ju att för mig är det ju ganska uppenbart att de hade ju ett väldigt tydligt mål med att köpa upp MG. Och det var ju att kunna sälja en europeisk bil i Europa istället för en kinesisk. Det måste ju ha varit en jättestor fördel för dem. Speciellt eftersom de är ett statligt kinesiskt företag som liksom kontrolleras av kommunistpartiet då ytterst, så är det väl kanske ett värde i att liksom ta bort den kopplingen lite grann för folk som köper bilarna. De politiska relationerna mellan Sverige och Kina är ju inte helt tipptopp heller.
Nej.
De har ju låst in en författare som är svensk och sådär.
Mm.
Så jag vet inte. Han säger ju att det inte är därför de använder MG, men jag vet inte om jag tror på det riktigt.
Nej, någon form av god PR lär det väl finnas i det där användandet, antar jag. Ja, vad kan du säga mer om den här invigningen som du var på? Fick du lära dig något mer när du var där? Du fick titta in och gå runt och titta på den här MG Marvel R som vi ska prata om mer snart. Vad tyckte du om den?
Jo, men alltså, det är ju första gången jag ser den i verkliga livet. Och liksom det, jag tycker den, vi pratade om det här igår, jag och Erik Söderholm, att den känns ju som vilken bil som helst egentligen. Alltså det, fit och finish är väl, det är liksom, den känns bra och den är bekväm att sitta i och mjukt läder och modern teknik och sådär.
Är det läder eller är det veganskt läder?
Det vet jag inte. Men det var i alla fall mjukt. Mjukt och skönt.
Det var något läderliknande i alla fall.
Mjukt och skönt.
Det vet man aldrig nu med det.
Nej, det vet man aldrig. Ja, nej.
Och sen den här MG5 kombi då som också är den är väl precis det som många svenskar vill ha, tänker jag.
Mm.
Lagom stor, väldigt praktisk med mycket utrymmen.
Eller ville ha kanske. Är inte, nu har kombiköparna övergett kombin och vill ha SUV istället.
Ja, fast om de väljer en kombi istället för en SUV så får de ju bättre räckvidd och bättre väghållning och sådär. Så de kanske...
Argumenten väger över, men...
De kanske kommer tillbaka till den.
Kanske.
Ja, men den blir jätteintressant. Och för den skulle hålla lite lägre pris också.
Mm.
Om jag förstår rätt.
Ja, den skulle väl också, den skulle väl kosta typ 2000 i månaden i privatleasing och något sånt.
Mot den här ZS-SUVen som ligger en 500-lapp mer eller något i den stilen.
För de satsar hårt på privatleasing erbjudanden i Sverige, MG. Eller hur?
Ja, men det har vi ju sett tidigare på den här elbilen ZS. Att jag tror det var 99% av kunderna valde att privatleasa den. För det är ju ändå ett helt okänt märke och jag vet inte, vem vågar slanta upp? Ja, till exempel för den här Marvel R då, som har utgångspris 524 000, vilket låter ganska mycket. Det är ganska mycket. För en bil från ett ganska oprövat märke. Men, och då kan man istället privatleasa den för 3,5 i månaden. Så just i valet däremellan så är det väl ganska enkelt.
Ja. Och Fredrik, du har ju provkört MG Marvel R.
Just det.
Och då måste jag ju fråga såklart, vad står det här R-et för då? Är det där just for show eller har det ett syfte?
Ja, jag har inte lyckats lista ut det, Maria. Men jag antar att det måste väl stå för racing då eller något sportigt.
Ja, man tänker det, att det ska vara någon så här lite sportigare anslag. Men finns det någon Marvel utan R då?
Nej, inte vad jag vet. Ja, men det finns ju två varianter av den här bilen. En med fyrhjulsdrift och en med framhjulsdrift. Och den fyrhjulsdrivna har då tre motorer, två sitter bak och en fram, och den har 288 hästkrafter, accelererar 0-100 på 4,9 sekunder, så det är ju racing-siffror, så vi får väl säga att det står för racing, det där R1.
Ja, och sen då den som är enbart framhjulsdriven då?
Jag tror att den har bara motor fram,
Okay.
Och den är då lite billigare. Den har lite mer utrymme fram, för den får en sån här så kallad frunk, alltså ett lastutrymme under motorhuven. Medan den fyrhjulsdrivna inte har det utrymmet.
Okej, okay. Men då måste jag ju fråga, är det här en bil som är baserad på en bil med förbränningsmotor från början?
Då får vi då gå till den kinesiska bilparken och undersöka. För den har ju då sålts i Kina tidigare, som vi kom fram till, ja, under det här märket som vi inte uttalar längre.
Wrong way.
Men jag är osäker på om det faktiskt är en förbränningsmotorbil från första början. Det är svårt att släktforska sådär, okay, på sådana modeller som inte ens finns här på vår bilmarknad. Men den känns ju så att säga välpaketerad, hela eldriften så att säga.
Mm.
Och i den framhjulsdrivna då till exempel, då kan man ha det här utrymmet fram.
Men du körde den fyrhjulsdrivna?
Den fyrhjulsdrivna som går under namnet Performance, tror jag.
Okej, okay, där fick vi en till sån
ja,
här.
Precis, det är, ja, precis.
Mm. Marvel Racing Performance. Oj.
Ja. Ja. Ja, det är ju hysteriskt snabbt att accelerera till 100 på 4,9 sekunder. Frågan är hur nödvändigt det är. Men
ja,
det känns
för,
som att
för en snabb elbil, förlåt, men det är väl inte jättesnabbt. Med dagens mått mätt, menar jag.
Ja, men herregud Magnus, under 5 sekunder till 100, det är nyligen var
väl
det rena.
Jo, men jag menar, det var ju, vad är det, 4-5 år sedan som det kom en Tesla som klarade löpa under 3 sekunder.
Jo, jo, men var det en Model S med prislapp nära miljonen då kanske?
Ja.
Och här har vi då
mer en miljon.
Ja, jag menar det. Här har vi då en ny Kina-bil för, ja, den kostar då 454 000 efter avdragen klimatbonus. Ja,
det är ju faktiskt rimlig rabatt för 2 sekunder.
Ja, det får man väl säga.
Precis, du offrar 2 sekunder, men
ja. Det, jag går med på det.
Ja. Mm. Ja, men sen har den ju helt annan look jämfört med den här ZS. Den känns ju mycket mer modern och mer genomarbetad, mer designad. Jag vet inte vad ni tycker om utseendet.
Jo, jag tycker den ser häftig ut. Nu har inte jag sett den live, det har ju Magnus gjort. Mm. Men förarmiljön verkar ganska digital och high-tech. Med
på
den här
gott och ont.
Stor skärm där i mitten var det.
Ja, i min provkörningstext beskrev jag den som en lunchbricka som sitter mellan framstolarna.
Kan man lägga mat på den?
Ja, det är en jobbig vinkel för att balansera mjölkglaset där. Men annars, absolut.
Jag tänkte på, apropå jobbig vinkel, det här finns säkert i andra bilar också, men jag har bara inte reflekterat över det. Växelväljaren sitter ju under den här stora skärmen och är som en puck som de har satt liksom på den här lutande skärmen där.
Mm.
Den ser väldigt lik ut ett volymreglage. Man får inte invigelsen att typ så här sänka, höja volymen när man kör eller något sånt där tokigt. Bara för att den ser ut som den gör, och det kanske inte är ett problem överhuvudtaget. Men
jag förstår tanken, om du hör en bra låt och liksom snabbt vill höja volymen. Så
att man bara letar sig till den där.
Ja, kan hända.
Ja, men det händer inte dig.
Nej, den är inte mig. Nej. Men det är ju intressant med så här digitaliserade förarmiljöer. Det finns ju ett minimum av knappar i den här bilen. Så man måste verkligen krafsa på skärmen för att sköta mer eller mindre alla funktioner. Och den är ju så enormt stor, och en del funktioner sitter liksom långt ner på skärmen. Så du måste liksom släppa blicken från vägen, titta ner vid knät här någonstans ifall du vill justera temperatur och fläkt. Och jag störde mig också lite på att, nu vet jag inte, det kanske går att reglera hur mycket hårt man behöver trycka på skärmen för att den ska reagera. Men det är liksom inte som på en mobiltelefon där du bara kan dutta. Så händer det någonting, du måste trycka till lite hårdare för att den ska reagera. Och när man kör och kanske inte vill lägga 110% fokus på skärmen, då tyckte jag det var lite svårt att hantera den.
Mm.
Men den var ju betydligt mer snabbtänkt, det här systemet, jämfört med den här tidigare elbilen ZS som hade ett ganska bedrövligt, otroligt långsamt system. Så ja, betydligt modernare, mycket snyggare. Alltså hela förarmiljön är ju väldigt genomarbetad. Snygg finish, mycket sömmar på dörrarna, mjuka material. Och ja, det känns som en ganska påkostad bil.
Hur är det med laddning och så? Det undrar man ju.
Ja, precis. Vi har kanske inte ens nämnt hur stort batteri som sitter i.
Nej, det ska vi nämna. 70 kWh, 65 kWh användbart. Och det ger då en räckvidd på 30. 7 mil.
Mm. Och snabbladdning.
Och snabbladdning, där är ju en liten sko som klämmer. Vad säger ni om den här siffran? 92 kilowatt för en ny bil 2021.
Mediokert.
Ja, det får man säga. Nu kommer ju många bilar med runt 125-150. Och sen har vi några som sticker upp långt över 200. De här koreanerna, Kia EV6 och Hyundai Ioniq. Så ja, på den punkten ligger man ju verkligen efter.
Ja, där, alltså jag skulle kunna offra lite prestanda 0-100 om jag fick lite snabbare snabbladdning istället. Alltså det känns som att det är viktigare än att säga, åh, den här bilen kan köra så fort. Mm. Ja, men jag vill att den ska vara snabb när den står still, att den ska kunna ta emot och ladda snabbt. Det är men, då man behöver. Ja,
laddar du den något under provkörningen?
Inte snabbladda, bara långsamladdade. Så det är ju också väldigt relevant, hur presterar den på riktigt.
Mm.
För det vet
för
vi sedan tidigare.
Att, kan ju skilja sig.
Ja, verkligen, verkligen. Och vi vet ju sedan tidigare att bilarna levererar ju sällan den här maxsiffran, om ens någonsin. Så ja, det blir intressant framöver när vi kan ta in den här på test och se hur den klarar sig i verkligheten.
Mm.
Men andra elbilsgrunkor då, den har ju luftvärmepump, så man kan ju räkna med att inte räckvidden kraschar totalt vintertid.
Mm.
Bra där.
Ja.
Man kan förvärma kupén via en app. Bra där också. Ja, vad finns mer? Den har max 11 kilowatt ombordladdare, trefas. Kan ladda snabbt hemma alltså. Bra det också.
Mm.
Så den checkar ju flera av de här punkterna. Men ju snabbladdning, där är man ju efter.
Hur är det då med förbrukningen? Vad landade din förbrukning på när du körde? Och vad ska den dra, om man säger så, enligt mätmetoder?
Nej, men jag tror jag låg ungefär 2 kilowattimmar per mil. Och det är ju ungefär vad de här bilarna drar som är i den här storleksklassen. Det är ju ganska tunga bilar när man har en elbil i den här storleken. Det är 2 ton. Men ungefär 2 kilowattimmar per mil, och det skulle då uträknat utslaget på den här batteristorleken ge ungefär 33 mils räckvidd. Men som sagt, det är alltid sådär. Det beror på hur vad det är för ytter, temperatur, hur man kör, hastighet. Ja, svårt att säga sådär exakt. Men alltså det som annars imponerade väldigt mycket med den här bilen också, hur bekväm den var. Jag körde den här i samma veva som jag körde Hyundai Ioniq och Kia EV6 och bytte mellan dem och körde på en riktig knuggelsträcka och jämförde bil efter bil efter bil. Och det var nog MG:n som var mest bekväm då.
Okej.
Okay. Så de har ju verkligen, alltså köregenskapsmässigt, kommit långt också.
Mm.
Så den är mjuk i chassit då?
Nej, men följsam, och den är, har en ganska mjuk grundsättning.
Hur blir
skulle
det om
jag säga.
Om man belastar den lite i kurvorna då?
Ja, men den kränger lite grann, det gör den. Men,
på klassiskt SUV-vis?
Ja, men inte anmärkningsvärt på något sätt. Jag tyckte den, alltså, jag är riktigt imponerad av köregenskaperna. Och, nu är det alltid vanskligt att avgöra hur bullrig och så den är, men den här bilen provkör vi då i Danmark som har lite slätare vägar än i Sverige. Men där i alla fall så upplevdes den som relativt tyst också. Så ingen bullerburk i alla fall, men vi får väl se när vi kör den på vår grå asfalt hemma.
Mm. Upp till bevis. Ja, vi sa det här om att det inte finns en frunk om man väljer den fyrhjulsdrivna, men hur är den annars som praktisk bil? Alltså finns det utrymme i bagaget? Hur stort utrymme har man?
Jag vet inte, alltså får man se den utifrån, det kanske du också kan inspela på, Magnus, att den ser ju rätt stor ut utvändigt, men invändigt, alltså bagageutrymmet är otroligt litet.
Okay.
Den har, det är ju någon slags kupéförsök på karossen och den sluttar ju ganska brant bak, och man har elmotorer under bagageutrymmet bak, det är ganska högt bagageutrymme och upp till insynsskyddet väldigt lågt. Du får inte in mycket. Får du ens in en flyttkartong på höjden, det vet du tusan. Så det är inte familjebilsmässigt bagageutrymmet i alla fall.
Om man ser baksätet då, det ser ut som de väldigt snajsiga stolar på ytterplatserna i alla fall.
Visst ser de raciga ut?
Verkligen, de där nackstöden går inte att plocka bort heller, va?
Nej, det är fasta nackstöd på sidorna, så du kan inte höja eller sänka dem.
Nej.
Vilket kanske är en nackdel för man vill anpassa dem efter den som åker där.
Mm, bokstavligen och nackdel.
Bra, no pun intended. Mittplatsen dock, den har bara ett halvt nackstöd. Så ja, smått obegripligt för man ska sälja en femsitsbil att inte ha ett riktigt nackstöd bak. Och det var ju samma sak i den här ZS-elbilen innan den uppdaterades nu. Nu vet jag inte hur den är efter uppdateringen, men då fanns det inget nackstöd alls på mittplatsen bak. Och sen har de byggt in då massa mugghållare och så i ett utfällbart armstöd på mittplatsen. Så mittplatsen har verkligen en stenhård rygg. Så det är ju, nej, där vill man inte sitta.
Nej, okej. Okay. Det är ingenting för, ja.
Ja. Sen är det ju liksom många läckra designdetaljer också. Alltså bara nyckeln som var någon slags, jag vet inte om det är någon slags krom eller men liksom superdesignad, liksom välvd hit och dit, liksom inte det här standard 1A-nyckeln. Dörrhandtagen är, ligger liksom diktan mot karossen tills man närmar sig förardörren och glider dem ut. Liksom. Så den har ju en del sådana där lite fräcka egenskaper också, som kanske kan locka. Det känns liksom inte som en billig Kina-bil, fall nu någon trodde det.
Och apropå det, hur är det då med säkerhet och sånt? Är den testad av europeiska krocksäkerhets Euro NCAP:en?
Den här bilen är inte det till dags dato.
Nej.
Det var ju den här ZS, så den fick ju 5 stjärnor och var utrustad med modern säkerhetsteknik, med autobroms och så vidare. Och det ska ju den här också vara. Den har 7 krockkuddar, bland annat en, det är en ny trend att man ska ha krockkudde mellan framstolarna, och det har ju den här bland annat då, som ska skydda vid sidokollektioner så man inte ska skalla passageraren bredvid eller kastas över liksom på den intryckta sidan.
Ja.
Så det har den här bilen också, så nej, men det ser ut som man har gjort säkerhetsläxan, så får vi se vad det här krockprovet visar vad det lider när det presenteras.
Vad tror du då, Fredrik? Det är det här nya.
Ja, vi har ju inte nämnt priset. Det är det som är grejen med den här bilen egentligen.
Ja.
För det ligger då på alltså privatleasingpriset. För det, man verkar vilja prisa in sig med privatleasing. Så ungefär 3,6 får man då betala i månaden. Max 1,000 mil per år i 3 år för en privatleasingskontrakt.
Ja. Så, vad får man göra för man, ID4 då?
Ja, jag tror den börjar inte den på 4, strax över 4, 4 och 5.
Mm.
Och så vill du ha GTX då kanske, och ifall du vill ha motsvarande utrustning, ja, du kanske måste gå upp till 5 och 5 då. Mm. Kanske mer. Jag tror samma sak för en Ioniq 5 och Kia EV6.
Nu pratar vi alltså privatleasing jämförelse.
Privatleasingspriser.
Mm. Ja, okay. Mm.
Men du sparar åtminstone 1,000 lapp, snarare kanske 2, kanske mer, ifall du jämför med motsvarande utrustning. Så nyfiken privatleasingskund som kan tänka sig prova något nytt och kinesiskt och kanske inte behöver köra de här beprövade bilmärkena, de har lite pengar att spara för man väljer den här bilen. Jag tror att det här kan bli en rätt populär bil faktiskt. Alltså pris är viktigt. Elbilar har liksom sett som den här dyra produkten, men nu faller kommer privatleasingpriser i den här prisklassen. Ja, jag tror att det här kan bli en intressant bil framöver. Vi får ju se när vi testar den såklart framöver, för vi upptäcker ytterligare brister eller förtjänster också. Men ja, första intryck i alla fall, intressant bil.
Och det var faktiskt allt som vi Bilägares podcast hade att bjuda på för den här gången. Om en vecka är det dags igen för ett nytt avsnitt med Tommy Wahlström vid ratten. Tills vi hörs igen, tack för att du har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.